en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Det är du och jag, Makoto, precis som under upptaktsavsnitten. Frida är ju fortfarande nere i Australien och följer landslaget där. Spännande semifinal imorgon. Vi räknar med Frida lite längre fram då när äventyret på andra sidan är över. Vi ska göra vårt bästa i hennes frånvaro att summera det som har hänt så här långt då i den första omgången av Premier League. Mycket mål, många kryss, många oskrivna kort som vi ändå kanske fick några svar runt. Jag tänker framförallt kanske på Spurs och Chelsea, och ju två lag som vi visste väldigt lite om egentligen inför. Hur ska Spurs klara sig utan Harry Kane? Chelsea, vilka är de här spelarna överhuvudtaget?
Jag tyckte Chelsea gav väldigt positiva svar ändå, tycker jag. Måste jag säga.
Det finns olika, lite olika sätt att se på den där matchen, skulle jag vilja säga.
Ja, den här spaningen man såg i Viaplay-studion där med att Reece James hade gjort sin livsmatch. Det är så långt vill jag kanske inte sträcka mig riktigt med tanke på vilken nivå han höll förut. Men som sagt, olika sätt att se på den.
Oroväckande att han klev ut också i den matchen.
Det var väl lugnt. Väl det, att det var att han var trött och så vidare. Och det förstår jag att man väljer att, när du har Mal och Gusto och värvat in också, att man väljer att...
Men det är, så, det är uppenbart att han är så viktig för det här laget. Vi ska prata mer om den matchen och alla de andra såklart. Men ska vi börja där helt enkelt. Liverpool och Chelsea som ju utkämpat en kamp på transfermarknaden sedan i torsdags. Nu verkar det som att både Romeo Lavia och Caicedo hamnar i Chelsea. Det är klart, alltså att betala mest för en spelare är ju inte en sportslig framgång. Det är ju bara att man betalar mest för en spelare.
Nej,
det är ju vad det är, men det var liksom som att det spillde över in i det här mötet såklart. Två lag som ställde upp i den här matchen utan defensiva mittfältare.
Men det syntes inte lika alarmerande mycket som man tänkte det skulle göra, tycker jag.
Jag tyckte båda lagen, när båda lagen hade sina svagaste perioder, jag tänker alltså första 20 minuterna för Chelsea, så såg man att Conor Gallagher hade väldigt svårt att hantera Liverpools press. Ja. Han tappade boll ganska mycket. De fick ställa om taktiskt lite grann. De kunde inte spela ut på det sättet centralt. Jag tycker Sanchez har inte riktigt fötterna för det heller. Det är, tycker jag, ett lite orostecken för Chelsea. De behöver nog värva en annan målvakt. Eller en målvakt till som kan konkurrera med Robert Sanchez. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra egentligen för ett lag som ska aspirera på topp 4, topp 5. Men när Liverpool hade sin svagare period som kanske var ja, men sista 20 minuterna före halvtid och de första kvarten i andra halvlek, så tycker jag också att man såg att det där mittfältet, det var så stora luckor mellan spelarna där. Och det är också för att man spelar Cody Gakpo kanske. Framförallt skulle jag säga, egentligen inte så mycket. Jag tycker att McAllister kan spela defensiv mittfältare. Han har det liksom. Det är inte hans bästa position, absolut inte. Men han har det i alla fall, det defensiva inslaget i sitt spel. Problemet är att Cody Gakpo får ta ett för stort defensivt ansvar, vilket han inte riktigt, tycker jag. Han kommer för långt ifrån McAllister. Det blir för stora avstånd mellan honom, Andrew Robertson och McAllister. Dessutom så tycker jag man såg att Andrew Robertson hamnar ju mer i det systemet som de spelar nu som en mittback. Alltså han hamnar i väldigt mycket en mot en situationer som han inte är riktigt bekväm i. Samtidigt som man bombar väldigt högt upp fortfarande när tillfälle ges, så att mycket frågetecken fortfarande runt Liverpool. Skitsamma. Båda lagen behöver en defensiv mittfältare. Chelsea har eventuellt värvat två nu då. Liverpool kommer behöva göra det.
Ja, nej, men såklart att det syntes på så vis. Jag tror att Liverpool, om de hade mött ett Chelsea som var mer färdigt, ett Chelsea som var effektivare på chanserna de får, som jag kan utnyttja. Jag tyckte både Ben Chilwell och Reece James, väl när de hittade rätt, var ju vitala för Chelsea. Det var ju de som skapade saker framåt också. Det var Chilwell som hade bollen i nät på det där 2-1-målet som blev bortvarat för offside också. Men till exempel Nico Jackson, jag tycker man såg mycket så här positiva tendenser, men man märkte lite så här premiärnerver på att det där är ju lägen som man egentligen ska göra någonting bättre av. Både det här avslutet i första halvlek när han drar den över, och det här friläget han får i andra, ska han göra någonting bättre av. Och det är bara hoppat för Chelsea att det där inte sätter sig i huvudet på honom. Det var nog inte en rolig debut på så vis för Nico Jackson, även om han spelmässigt var väldigt företagsam och kom till chanser och så vidare. Det kunde bli mycket jobbigare premiär för Liverpool om de hade mött ett mer färdigt lag. Det var känslan jag fick av det här, att Chelsea lyckades inte utnyttja de extrema hål som finns i det Liverpool-försvaret. Virgil van Dijk verkar fortfarande vara på semester. Han var inte alls, tyckte jag, med i matchen. Som sagt, vi vet ju alla att, vi pratade om det tidigare också, de har ju två spelare som försvarar i princip. Ja. Och McAllister, absolut defensiva egenskaper, säger du, men han är ju primärt, den största skicklighet ligger i offensiven. Ja. Så att där du måste få in någon som täcker upp saker. Och ja, till exempel Caicedo hade varit den perfekta lösningen för Liverpool i det här läget. Men nu blir det inte honom.
Nej.
Och då får vi se hur man gör. Men utifrån det ska man väl ändå säga att båda lagen på något sätt ändå kan vara nöjda med 1-1 i den här premiären. Liverpool skapar jättemycket första 20, är ju briljanta tycker jag med offensiven och all den kvalitet de har där framme. Man har ju inte glömt Luis Diaz egentligen, att alltså, herregud, vilken kvalitet han har hela tiden, den där löpningen där på vänsterkanten, hela tiden rätt. Och jag tyckte Salah var väldigt bra också under den här början av matchen.
Framspelningen är ju
otroligt fin, otroligt fin.
Även det som då var nära att bli 2-1 mål, eller 2-0 mål, det som var ett par decimeter offside där. Och det är klart, det är en sån där moment i den matchen, för fram tills dess så hade Liverpool varit ganska dominanta. Skapat egentligen alla målchanser som det varit matchen, hade varit Liverpools fram till dess.
Ja, där känner man, herregud, där kan bli 3-4-5-0, var ju känslan man fick där.
Och alltså det första målet är ju mer, det är mer briljans utav Mohamed Salah, för att den passningen mellan lagdelarna på det sättet, det är väldigt små marginaler, vändningen upp där. Det andra målet är ju mer typiskt, det är ju mer Trent vänder upp centralt, hittar den där bollen i djupet. Det där är sån där mål som Liverpool ska kunna göra i varenda match. Alltså det är det de tränar på. Det är precis den modellen. Så jag tror egentligen att Jürgen Klopp, det andra målet nu, även om det blev offside, var det han var absolut mest nöjd över. För att där såg man hur mönstren stämde. Och med Alexander Arnold i den där rollen, och han får vända upp i den ytan, så är han ju så otroligt bra på att slå den där passningen.
Med det sagt,
men sen var det som att när det målet då inte godkändes, så var det som att hela matchen fick en ny karaktär. Det kändes som att det var den Chelsea fick lite liksom vind i seglen av att det inte godkändes, samtidigt som att Liverpool blev lite så här, vi kanske måste bevaka den här 1-0-ledningen lite mer, och blev lite mer försiktiga, vilket då inte funkar när man har så ihåligt försvar som man har.
Ja, men det är ju det att med det materialet Klopp har till förfogande just nu, då finns det en approach att ta, och det är full fart framåt, inte så tätt bakåt. Och att då ifrångå den, så kommer det ju kosta. Sen förstår inte jag fortfarande, jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt att, och det tyckte ju uppenbarligen Mohamed Salah själv också, det visade han ju väldigt tydligt när han blev utbytt, och det är inte ofta han blir utbytt.
Nej.
Han visade ju extremt mycket vad han tyckte, framförallt då när det är i ett läge där matchen står och väger, det är 1-1, man vet att det räcker med en kontring, en boll, ett läge för en sån spelare, och så har han blivit matchvinnare. Att ta ut honom i slutet då, det förvånade mig väldigt mycket, och det känns, ja, det var väldigt underligt beslut av Jürgen Klopp, tyckte jag, att göra det. Jag förstod inte överhuvudtaget.
Nej. Samtidigt fick man ju in Ben Doak, va? Ben Doak måste ha sina minuter den här säsongen.
Ja, men det är fortfarande.
Nej, jag förstår absolut vad du menar. Jag tycker att Salah hade en ganska svag andra halvlek. Han kom inte rätt. De ville väl ställa om lite formationsmässigt genom att göra så. Jag är inte riktigt säker på exakt hur Klopp tänkte, men normalt sett så tar han ju aldrig ut Mohamed Salah. Han spelar ju varenda minut som finns. Mm. Men ja, så var det i alla fall. Så tycker jag att en stor del till att Chelsea tog tag i den här matchen efter de här första 20 minuterna och började dominera den, och att man faktiskt hade 65% bollinnehav, det högsta bollinnehavet något lag har haft mot Liverpool i Premier League på de senaste 5 åren. Alltså inte ens Manchester City har fått ihop 65% bollinnehav mot Liverpool. Och den anledningen stavas ju Enzo Fernandes. Jag tycker han var matchens bästa spelare. Hans blick, de här 30 meters bollarna hela tiden ut på kanten, anledningen till att Reece James och Ben Chilwell var så effektiva var Enzo Fernandes timing i sina bollvinster, att vinna dueller, att hitta dem utan och hela tiden slå de där bollarna ut på kanterna helt, med sån precision, helt perfekta bollar hela tiden. Det kommer ju vara Chelseas framgångsrecept. Jag tyckte han var riktigt, riktigt vass. Så här bra tycker jag faktiskt inte att han var någonsin under förra säsongen när han i Chelsea som verkligen andra problem.
En så kom in i ett läge där det var liksom Potter och det fanns ingenting som fungerade. Sen kom in en Frank Lampard som säkert aldrig hört talas om Enzo Fernandes. Ja. Så att det vart ju bara fel läge att komma in till. Den där våren är ju bara att dra ett streck över. Det som är positivt för Chelsea är det, som sagt, att jag tycker att man ser väldigt goda tendenser.
Just, han spelade ju aldrig under
Nej, han kom ju i vinter. Alltså.
Ja, precis.
Men vad heter det? Och tänker också försvaret, för absolut, Colwill hade lite jobbigt med Salah i början, men sen tycker jag att den trebackslinjen när Disasi och Colwill går in, gör sina debuter, om man ska säga, gjorde väldigt bra. Disasi gjorde ju målet dessutom också, när han stod rätt där i en rörig hörnsituation. Men nej, det finns mycket positivt att ta med sig för Chelseas del inför fortsättningen, skulle jag ju säga. Och nu när de får in lite mer stabilitet på det där mittfältet, ja, då kan det bli väldigt, väldigt bra på sikt. Men då måste också Nico Jackson börja hitta mål. Sterling tyckte jag också var bra, ska sägas. Företagsam, pigg. Men känslan jag får är fortfarande att de behöver en säkrare, alltså målskytt och topp, än vad jag tror att Nico Jackson kommer vara för dem. Men jag har varit inne på förut också.
Sägs att de är på marknaden efter både en striker och en målvakt till och en... efter att ha spenderat otroligt mycket pengar redan.
De är väl typ plus minus noll på det här fönstret, va?
Ja,
alltså, eller någonting.
Jag är faktiskt inte säker.
Ja, vi låter det vara kanske den. Många miljarder hit och många miljarder dit har det varit i alla fall, så mycket kan vi säga.
Ja, verkligen. 1-1 blev det i alla fall. I slutändan tror jag inte något av lagen är jätteupprörda över det. Det fanns en handsituation som kunde blivit straff för Liverpool. Det fanns...
Det är väl upplyftande att det där inte blir straff, tycker jag. Att en sån situation inte blir det.
Jag tycker generellt aldrig att... Alltså jag tycker att det ska vara tydligt med flit med hand för att det ska vara hands överhuvudtaget. Men vi lämnar de situationerna därhän. Vidare till en match som vissa kanske hävdar är en topp, vad ska vi kalla det nu då? Topp 8, topp 7. Den matchen mellan Newcastle och Aston Villa. Alexander Isak från start. Det är mycket som hänger på hans axlar den här säsongen. Newcastle ska försöka upprepa sin succé från förra säsongen och ta en ny Champions League-plats. Man måste hänga kvar där uppe, samtidigt ska man ut i Europa. Och han tog den chansen.
Ja, det kan man väl lugnt säga att han gjorde. Till att börja med det här andra målet han gör. Det här är ju det som jag tycker Alexander Isaks nästan stora styrka också. Sättet han får till sig bollen där, utnyttjar det här misstaget från Konsa, eller liksom en liten fotfel från Konsa, det utnyttjar han skoningslöst när han plockar den bollen. Men att i det där läget sen bara så snabbt, blixtsnabbt bara uppfatta, var är jag, vart är motspelarna, vad är det för situation, och dra den chippen som han gör in i det. Det är så briljant gjort av honom, och det säger så mycket om Alexander Isak som fotbollsspelare, för han är så otroligt snabbtänkt. Han är otroligt snabbtänkt och tänker hela tiden utanför boxen, det är inte liksom i boxen han tänker, så att säga.
Nej, för det som jag blev så glad över, det var faktiskt att bollarna gick i mål här. För att Alexander Isak har haft lite den här tendensen under sin karriär nere i Spanien och sen han kom till Newcastle, att man har sett den här briljansen. Man ser att han löper mycket, han vinner mycket en mot en, inte dueller utan han ska ta sig förbi en mot en. Han är kreativ, han är snabb, men alltså att poängen kanske inte alltid kommer ändå. Det har bränts lite lägen, han har haft lite otur, det har inte blivit de där världsklasssiffrorna som man ändå behöver om man ska spela på den högsta nivån. Då behöver du göra världsklass antal mål. Det räcker inte att du tar rätt löpningar och vinner rätt dribblingar. Att han dels får göra det här briljanta målet, den här chippen, men att han också får göra ett strikermål, att han får trycka in den där bollen, får vara först in på den ytan. För det kan jag tycka har saknats lite i hans spel, den där att vara hänsynslös i boxen, läsa den där ytan, att se vart backen är, att vara först in på ytan och stöta in den, och sen att han får liksom en bra fot på den bollen och bara rätt in i mål. Det var en riktigt fin ligapremiär av Alexander Isak.
Ja, vi ska komma ihåg, han gjorde ju 10 på 17 starter totalt, 22 matcher förra säsongen, vilket ändå är helt godkända siffror.
Absolut.
Nu så, min känsla inför säsongen är att han kommer ju att övertrumfa den siffran. Sen är jag överraskad, jag trodde inte att Newcastle skulle gå ut All Guns Blazing på det här sättet mot Villa. Jag trodde det skulle kunna snarare bli en ganska svår, jobbig match för deras del. Det blev det ju inte, med facit i hand. Sandro Tonali, de som har tydligt på honom, ja, nu är det inte för att göra mål som han är värvad, men likväl att han bara går in och gör ett direkt och tystar tvivlarna. Harvey Barnes får komma in och göra mål i debuten han också. Många debutantmål i den här matchen. Diaby gjorde ju Villas också dessutom. Jättefint avslut, så att Emery har nog säkert en del att tänka på efter den här tillställningen. Det kan man väl lugnt konstatera. Men samtidigt, Newcastle är uppenbarligen ett väldigt, väldigt bra fotbollslag även den här säsongen, och kommer vara att räkna med även den här säsongen. Det intressanta blir ju sen, hur kommer de hantera när de har både och, att de har Europaspel också att tänka på, och det blir lite slitage och det blir lite rotation och det blir lite sånt. Det är då jag tror att de kommer kanske svalna. Sen kan de mycket väl åka och lösa poäng mot City nästa omgång. Den kvaliteten har de, på tal om att vara trögstartade. Men det är ju senare som det kommer bli intressant att se hur Newcastle hanterar den biten. Men kvalitetsmässigt är de uppenbarligen fortfarande, de är ett bättre lag här än vad de var förra säsongen.
Callum Wilson också i målprotokollet såklart.
Han såg inte så glad ut när han gjorde mål, men det var för att det var ett 4-1 kanske bara. Och
matchen var ju lite avgjord då. Sen känner väl han väl själv att han är nummer två bakom Alexander Isak på den här positionen just nu, och det ska han ju vara. Ja. Jag menar, Isak är en jätteinvestering för Newcastle och en av de första, ska man säga, lyxbitarna i det här pusslet som de har stoppat in.
Skönt för Gordon att få en start säkert också och känna förtroendet direkt här från början.
Han
hade ju inte alls en rolig vår här när han kom dit, och jag var ju mer liksom, hamnade i fokus på att han såg sur ut när han blev utbytt eller inte inbytt och så vidare, än vad han gjorde på planen. Sen fick han det väldigt fina U21 EM:et för England, och att han får chansen att starta direkt här signalerar ju att Eddie Howe tror mer på honom kanske den här säsongen som kommer än vad under våren.
Som sagt, Unai Emery har lite att fundera på. Det är inte ofta man ser ett Emery-lag så här ihåligt försvarsmässigt. De gick bort sig en del. Ja, vad ska man säga? Sen, det är klart att när Pau Torres har kommit in i det här laget, nu var det ju på bekostnad av utan Mings.
Ja, han byts ju in där med halvtimme spelad.
Ja, Mings som ju klev av skadad. Vi får se vad det är för skada på honom, och han blir borta. Klart, Mings är jätteviktig för det här laget, men att kunna stoppa in Pau Torres istället, det säger ju någonting om vad Aston Villa ändå har rustat för den här säsongen.
Så har du ju sparkapitalet Diego Carlos också, som ju värvades som med jättehype inför förra säsongen, men fick den här skadan och blev borta. Så att alltså grundläget på det egentligen var Pau Torres, Diego Carlos. De har ju löjligt bra mittbacksuppsättning på pappret, Villa. Vi får väl se vad den kan göra. Ja, den visar väl inte sig vara löjligt bra i den här matchen, på mål som förlorar med 5 mål. Men ändå.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Så är det. Vi tar oss vidare och tar oss till Emirates. Arsenal, Nottingham Forest. Folk hade förväntat sig en storstilad premiär såklart utav hemmalaget, var väl lite trevande, och när Taibo Avoni, jag kan fortfarande inte säga det hela namnet.
Han har ju spelat för Liverpool.
Jag vet. han var i akademin där som tonåring. Fortsätter ju med sin fina form då från slutet på förra säsongen då han ju bara vräkte in mål. Antonio Alanga med assisten bara 2 eller 3 minuter efter att han byttes in. Jättefin assist.
Verkligen.
Alltså vilken löpning. Alltså att springa ifrån försvaret. Det är visst, man ser att det är en spelare som har spelat i 82 minuter mot en helt inhoppad, supersnabb Antonio Alanga.
Övertaggad Alanga som bara sätter fart och springer.
Men ändå sättet som han driver med bollen där och inte släpper in försvararna utan hela vägen ner och hittar Avoni i centralt, det var ett riktigt, riktigt fint mål, fin omställning. Eddie Nketiah och Bukayo Saka, målen för Arsenal, och Bukayo Saka har vi sagt kommer bli otroligt viktig, inte minst med tanke på att Gabriel är skadad här och att det finns frågetecken framåt, så superviktigt att Nketiah och Saka hamnar i målprotokollet direkt i första matchen.
Ja, nu fick ju Arteta den här också viktiga premiärsegern, och man var ju lite överraskad när man såg startelvan och såg Thomas Partey som högerback.
Ingen Gabriel i backlinjen.
Men det fanns väl lite lösa rykten om att han haft någon form av skadekänningar. Nu bytte han ju in i slutet ändå. Och om det var ett taktiskt drag att bänka Gabriel, då ska ju Arteta lugna sig och sätta sig i båten, känner jag, och bara förstå att du är inte pepp, du kan inte hålla på så här, du har inte det materialet för att börja leka och spela Allan på det här sättet, det går inte. Gabriel var ju, vi hade ju den diskussionen efter säsongen, vi tyckte han var Arsenals bästa försvarare förra säsongen, vilket man argumenterar mot Saliba och så vidare. Så att du bänkar inte Gabriel om det inte vore så att det finns en fysisk aspekt i det. Så jag bara kallt räknar med att det fanns en fysisk aspekt i att Gabriel inte startar den här matchen, för annars vet jag inte vad Arteta håller på med. Men som sagt, det funkade ju att Nketiah har ju fått mycket kritik och så vidare, eller mycket frågetecken kring honom, man verkligen håller måttet för att vara lead the line i Arsenal, tyckte han fick det, de frågetecknen kvarstår väl egentligen även om man gör mål här, är väldigt fint mål ska sägas också. Men sen är det ju Bukayo Saka som jag tror kommer att, jag tror det blir väldigt spännande att se om man kan kliva ut och bli den här tydliga storstjärnan i laget som jag tycker att han är på väg att bli. Framförallt, ja, det är absolut kanske efter då den här Declan Rice-värvningen, så att bara förlänga med Bukayo Saka är ju nästan en, alltså, rekrytering och någonting att fira i sig för Arsenal. Och Saka är väl säkert otroligt taggad på att betala tillbaka för det här nya kontraktet, och framförallt då kanske blir den här stora stjärnan, blir den som allting vilar på, blir den som avgör de tajta matcherna, och det tror jag han är på väg att bli. Och det här målet som han gör, skrik i självförtroende, han bara tar bollen, bryter in och bara drar den i krysset som att han inte har gjort något annat förut. Så att nej, det är bra start för Arsenal på att de vann. Sen såklart att det blir lite väl nervöst i slutet när Forest ändå får en reducering. Det hade kunnat vara ganska jobbigt för Arsenal att tappa 2-0-ledning mot Forest hemma i premiären. Då hade det nog varit många som varit fundersamma. Framförallt kanske över Artetas taktiska drag.
Ja. Declan Rice, inte längre. Ja, han är dyraste engelsman fortfarande. Han är inte längre Premier Leagues dyraste spelare. För det har Moises Caicedo blivit. Han är inte klar.
Nej, det, han lär väl bli det. Och även oavsett vart Caicedo hamnar så kommer han ju bli den dyraste. Så att det är ju...
Ja.
Ja, det är en annan historia. Lite oroväckande med Jurrien Timber måste väl säga att han fick gå av skada. Det var ju jättetråkigt. Såklart jag blir glad att se Tommy Asu få speltid, men det är ju inte det som är prio här, utan hoppas att Timber kommer tillbaka snart också, för det som sagt är en väldigt bra värvning Arsenal har gjort där som kommer bli väldigt nyttig för dem. Och intressant som sagt att han används där i vänsterbacksrollen. Ska bli inte så lätt för Sinchenko att ta tillbaka den där platsen, tror jag, när han kommer tillbaka.
Nej. Det är intressant att, att han spelar honom där också. Han kan ju spelas nästan på vilken position som helst i backlinjen. Jättenyttig spelare. Får hoppas att han inte blir borta allt för länge då.
Ja, nej. Nej, men det är, som sagt, de har ju många alternativ, det har de. Sen så måste nog Arteta lugna sig lite och inte leka allt för mycket kanske med formationerna. Men så länge det funkar så kan man inte säga så mycket.
Nej. Och ett mittfält då med Ødegaard, Kai Havertz och Declan Rice. Det är klart att det är ganska stor skillnad från hur man spelade förra säsongen då med Partey och Granit Xhaka. Det är olika spelartyper och det kommer säkert ta lite tid för de här att hitta varandra telepatiskt så som de kommer behöva göra. Men det kommer de säkert kunna göra. Det är ju briljanta fotbollsspelare alltihop. Och jag ser fram emot att Declan Rice ska ta ännu större ansvar där och verkligen bli den här Rolls-Royce-spelaren på mitten som Arsenal har köpt in honom för att han ska vara. Jag tycker han kan ta ännu större plats och kontrollera matchbilden ännu mer än man gjorde det här.
Ja, det är väl det som är frågan, för här känns det som att han mer används för att lappa ihop saker, att han täcker vissa ytor, tar det viktiga defensiva ansvaret som de behöver när de ställer upp på det sättet de gör. Så nej, vi får se om man kan bli växa i den rollen också, så att säga, eller man bara blir en ihoplappare, men det är som det är ett ord, men vi fattar.
Skönt med 3 poäng hur som helst, lite arbetsro. Det blev det inte för Tottenham, ett av lagen vi hade ganska stora frågetecken runt. Tappade Harry Kane bara dagen före premiären i stort sett, stack till Bayern München. Jag vet att det ett tag att det var på gång. Någonstans i torsdags blev det väl bekräftat att han skulle flytta. Och det är klart att, jag har sagt det, Tottenham med Harry Kane, Tottenham utan Harry Kane är två olika lag verkligen. Men på något sätt så tror jag att det här kan bli en ganska, ganska rolig nystart för Tottenham. Man får tacka av Harry Kane och man får vara lite hjärtekrossad över att han inte är kvar. Man förstår vad den här spelaren har betytt för det här laget och för den här klubben och för läktarna. Samtidigt så gillar man ju Ange.
Ja, jag gillar Ange. Det ska jag säga. Det är svårt att inte gilla Ange.
Ja, det är verkligen så. Tycker han verkar vara sympatisk, har verkat taktiskt inte naiv på något sätt, utan ganska slipad,
jordnära.
Spelarna verkar ju älska honom. Jag tror att det är ganska kul att spela i det här Tottenham. Nu var det 2-2 mot Brentford, och det är klart, 2-2 borta mot Brentford är kanske inte ett jättedåligt resultat. Kunde kanske blivit en seger där. Man fick en smakstart genom Romero på Maddison, ett som kommer bli en viktig spelare den här säsongen. Jättefina frispark.
Det ska ju sägas, apropå alla superlativ vi sa om Ange, så kan vi säga att han också är bestämd och inte låter sig köras över. Nu var det väl inte hans beslut kanske, men det var ju intressanta scener där efter då Romeros mål. För Romero får ju en smäll i huvudet i samband med det här och är lite smågroggig, allting. Och sen är det någon sorts adrenalin som tar över och Romero visar tydligt tummen upp till bänken, tummen upp. Och då säger ju Ange nej, ut, du ska ut nu.
Ja.
Och Romero var ju riktigt irriterad på det och frustrerad. Sen så hämtade han sig lite därefter. Men det var väl tydligen spelarna som också hade meddelat att nej, men det här känns inte helt hundra med honom, att ni borde fundera på det. Men att Ange då inte låter sig köras över där.
Nej.
Att det bara är, nej, du ska ut nu. Vi har bestämt det här och du kommer ut. Och det här är en spelare som han nyligen utsåg till vicekapten.
Ja.
Bakom Heung-min som har fått kaptensbindeln. Så att, jag tycker att absolut, det slutar 2-2. Försvaret visar sig vara ganska ihåligt stundtals, för att uttrycka det milt. Och det kan man förstå när då den enda riktigt liksom Ja, Coutinho Romero håller jag högre än vad många andra Premier League-tittare gör. Vissa tycker att han har varit lite småsvaj och så vidare. Jag tycker att i grunden är en fruktansvärt bra mittback. Men när du tvingas ta ut honom tidigt, Davinson Sanchez kommer in där, det är lite oreda. Du har Micky van de Ven i sin första match. Tycker han gör det bra, ska sägas, Micky.
Ja, han har varit där i seriöst en kvart.
Typ, exakt. Och så har du... Ja, Udogi, Emerson Royal, och såklart att det är lite halt lott, och det här laget skulle ju också må bra av en riktigt bra defensiv mittfält. Nu tyckte jag ju Bissouma faktiskt plötsligt såg bra ut igen. Verkligen. När man insåg att jaha, tänk när du har en tränare som vet hur man ska använda honom, vad bra det kan se ut då. Men det är mycket...
Framförallt såg han ju bra ut med boll, ska jag säga. Så jag tyckte han såg riktigt vass ut offensivt. Han klev förbi den ena spelaren efter den andra.
Nej, men det är mycket så här positiva saker att ta med för Tottenham, på sättet de dominerar bollinnehavet, lugnet som finns, att de ändå faktiskt kommer tillbaka från den här 2-1-smällen och får ett 2-2-mål och ändå trycker på och har bud på fler. Det tycker jag båda väldigt gott. Men det finns ju vissa frågetecken. Absolut, Vicario såg inte jättehundra ut i alla sina ingripande den här matchen, det ska sägas, men det är också återigen, det är hans första match, det är inte läge att ta ut juryn än. Däremot att Son och Kulusevski inte riktigt kändes, det liknade lite där vi såg förra säsongen fortfarande. Och återigen, det är första matchen för säsongen och så vidare, men ja, jag har lite oroväckande att Son inte visade direkt var skåpet skulle stå, om jag förstår vad jag menar. Richarlison längst fram, det kommer ju vara bra, tror jag. Alltså, de har en perfekt ersättare till Kane på plats.
Han är ju brasilianska landslagets nummer 9.
Ja, så att alltså, det finns ingen anledning att panikarta att ge sig ut efter Lukaku eller någonting, även om det såklart skulle vara jätteunderhållande att se det.
Så ja, de uppgifterna dementerades väl, att de var där och förhandlade. Det dök upp nya uppgifter igår, ja, om att Tottenham var förhandlade om Lukaku, som sen tillbaka visades utav andra journalister.
Det verkar väl snarare vara Gift Orban det pratas om, i belgiska ligan, som jag har gjort succé där, och det är ju någon så här backup-alternativ som kan komma in i lugn och ro i sånt fall. Det känns som en rimligare lösning för Spurs del om man nu ska ha en ny forward. Men jag tyckte det kunde varit mycket värre för Tottenham. Jag tyckte det var väldigt mycket positiva tendenser att de möts inför fortsättningen. Framförallt som du nämnde, Maddison var ju briljant faktiskt, stundtals.
Säga någonting om Brentford också. Man har ju undrat lite grann hur de ska klara sig utan Ivan Toney framåt. Jag tyckte att Wissa och Mbeumo.
Nej, men de funkar ju bra tillsammans, det visar ju de i...
Det kunde blivit 3 poäng för Brentford. Är det Wissa som bränner det läget i...
Mbeumo
som bränner i läget på slutet, han skjuter över eller utanför, han är helt ren.
Det är ju det jag menar med att Spurs-försvaret, även om de har väldigt snabba spelare där bak, det kan ju se otroligt ihåligt ut om de hamnar i fel läge. Den löpningen från Rico Henry när han bara stormar fram, slår in det perfekta Rico Henry tyckte jag var väldigt bra den här matchen, ska jag säga också. Strålande inspelet, Mbeumo ska bara sätta dit den över. Men nej, Brentford såg bra ut, kan man väl också lägga till, även om de inte hade fick låna bollen så mycket, så tycker jag att det fanns, som sagt, positivt att ta med sig för dem också.
Så man undrar ju, man känner ju lite grann så här, nästa storlag och sparka en tränare, så måste ju Thomas Frank
ligga bra till.
Ligga hyfsat bra till.
Men han har väl sagt nej till saker också? Ja, eller?
Han har sagt nej till
jättemånga saker.
Ja, ja. Han har tackat nej till erbjudanden från, men det har inte varit de största klubbarna. Det har ju inte varit ett Liverpool som till slut sparkar Klopp mitt under säsongen här. Det har inte varit den typen av klubba, vilket skulle kunna, just Liverpool tror jag inte, men säg, ja, Chelsea är väl det klassiska som de sparkar sina tränare.
Ja, Chelsea, Frank, vilka spelare ska de vara från Brentford då? Mbeumo givetvis, och så tar de väl Jensen också. Nej, det kan vi inte bli, det har jag svårt att se kanske.
Ja. Nej, jag menar bara att han har ju verkligen visat att han är en kvalitetstränare, Thomas Frank.
Ja,
han har allting, han har det taktiska, han har man management, jag tycker att han för sig väldigt bra.
Med det sagt så tror jag...
Goda kontakter i Danmark.
nu tyckte jag Brentford såg bra ut som sagt, men jag har ju hela tiden haft känslan att någon gång kommer det ta slut, det här liksom Brentford med vinden som har funnits. Och min känsla är att antingen så fortsätter den med vinden eller så kommer de förr eller senare att liksom nå vägs ände med Frank. Men min spådom inför den här säsongen är ju att Frank kommer inte träna Brentford när den här säsongen är slut. Om det har att göra med att han ryker på att de måste att de får panik när det går dåligt, eller om det har att göra med att de fortsätter gå så pass bra att en annan klubb plockar honom, det ska låtas vara osagt, men jag tror inte han kommer vara kvar i Brentford efter den här säsongen. Nej. Vi får se om han får rätt.
Ja. Vi tar oss tillbaka till fredagen. Manchester City hälsade Burnley välkomna till Premier League.
Erling hälsade Burnley välkomna till Premier League.
Alltså det är helt sjukt. Han ser trött ut på försäsongen och Community Shield skiter han uppenbarligen fullständigt i.
Det är ju hela City uppenbarligen.
Ja, han var ju kast mot Liverpool förra året, gick in och bara öste direkt efter. Han var trubbig mot Arsenal i år, och så går han in och det tar honom ungefär 9 minuter, sen ser han där och så bara smäller det, och framförallt avslutet till andra målet. Alltså att stå i boxen med ryggen mot mål, bollen kommer rullande och det är bara så här, det finns inget att göra, det är bara skicka in en ribba in med den här vänsterfoten. Även första målet när han bara trycker sig fram, han är så stor och stark och snabb och han får foten på och man vet att den går alltid på mål. Den går alltid på mål, bolljäveln. Han är otrolig alltså. Han är otrolig. Han är en, redan nu var han 23, och det är en av de bästa anfallarna vi har sett någonsin. Jag vill hävda det, för att han är så skicklig avslutare och han är så svår att ta hand om. Det är verkligen bara skador som kan stoppa Erling Braut från att klättra allra högst upp i den där anfalls alltså striker hierarkin genom tiderna. Jag tror det.
Det är också så här att det har varit mycket snack inför den här säsongen om att jag har Haaland börjat tappa fokus på att han är ute och festar och skaffar nya sidenpyjamaser och träffar olika kändisar här och var. Nej, det tror jag inte. Jag tror snarare att han bygger också en sak utanför planen. Han bygger en status och synlighet utanför planen. Han bygger ett varumärke. Han håller på att bli en franchise-spelare. Han håller på att bli liksom en reklampelare på ett annat sätt, som jag också tror du nästan behöver idag i den här fotbollen för att han klassas i de där högsta kategorierna. Att få de här stora priserna ska det ju vara en stor stjärna. Och Haaland, ja, han visar ju alla som har tvivlat på att han har skött sig under försäsongen. Ja, de fick ju, vad ska man säga, bitar i sura äpplet där efter typ 3 minuter av den här premiären. Haaland är nog med att räkna med även den här säsongen. Sen var det lite intressant där i pausen, tyckte jag, när Haaland var rasande på Bernardo Silva när inte den här långa bollen hade slagits precis innan pausen. Ja. Helt skogstokig. Och då blir ju Pep skogstokig på Haaland i sin tur. Så där skriker du inte till en lagkamrat. Vad håller du på med? Vi spelar ju tillsammans, eller jag minns inte vad det var exakt han sa och vad som framgick, men... Ja, och sen så...
Men man ser på hela kroppsspråket att Erling är hungrig alltså.
Men han måste ju bara vilja visa nu att kan ni sluta prata om att jag, vilka pyjamasar jag har på, men jag ska in och liksom bara...
Ja, men alltså när han gör första målet där, det är liksom den känslorna som man ser på honom, att han har det där brinnet och drivet.
Ja, det finns ingen snack om saker att han har det.
Det är hur han reagerar när andra saker, du vet, när var det Rodri som skyfflade in 3-0. Och den som liksom skriker högst, det är Erling som står bredvid. Alltså han är så hungrig efter mer framgång, och då har han vunnit trippeln i sin första säsong med det här laget och kommer vinna saker den här säsongen också.
Ja, det är, känslan är väl så. Det man kan ta med för City är såklart, ja, Pep överraskade ju sedvanligt också. Rico Lewis där man har från ingenstans. Rakt in i en startelva.
Ja, jättefin spelare.
John Stones var tydligen inte tänkt att starta den här matchen eller aktuell heller, så han var ju inte med nu plötsligt.
Oroväckande med Kevin De Bruyne skadad igen. Och det börjar ju bli ett mönster det här, att han håller inte på samma sätt som han gjorde för ett par säsonger sedan. Är det baksida lår? Ja, det kommer ta några veckor. Han kommer antagligen matchas långsamt tillbaks, kan man tänka sig. I ett annat lag med en spelare utav Kevin De Bruynes status, så är ju risken att han hade stressats tillbaks lite för snabbt. I Manchester Citys fall, i det här skedet på säsongen, så tror jag att man kan ta det ganska lugnt. Det finns så gott, alltså så mycket täckning, och du har inte de här mest avgörande matcherna i Champions League eller i slutet på säsongen då du chansar.
Men jag börjar dock urskilja någon form av polemik och konflikt här. som finns någonstans. Alltså det Bruyne sa inför den här matchen, när han säger jag är förvånad att jag fick starta. Den signalen som han skickar där, och sen ut efter en kvart och så vidare. Det finns också att Pep är ju skicklig, men han är ju också, när det kommer till vilket lag som ska bäst på plan, så är han ju cynisk. Att han ser att De Bruyne inte håller och går sönder hela tiden. De jagar Lucas Paquetá just nu samtidigt.
Det gör de.
Jag ser ett scenario där relationen De Bruyne-Pep Guardiola kan bli problem där. För jag är inte, jag skulle inte bli förvånad om vi har ett läge där man kanske tänker att han vill bygga system som inte har De Bruyne som inkluderat i det.
Men han måste ju på något sätt börja.
Han kan bänka en frisk De Bruyne.
Definitivt.
Och det tror jag han kommer göra den här säsongen.
Men han måste ju på något sätt.
Jag tror inte det kommer gå hem väl åt De Bruyne.
Nej, men så här, Kevin De Bruyne är 32 år gammal.
Ja, det glömmer man lätt.
Pep måste börja bygga för ett Manchester City utan Kevin De Bruyne. Därför att den här, alltså droppen kommer förr eller senare.
Men jag tror att det här sker den här säsongen nu. Ja, att han börjar bygga det.
Det är inte alls omöjligt att det här är Kevin De Bruynes sista säsong i den rollen. Det kanske det här skiftet redan sker.
Sen går han säkert in och är helt briljant i våren då, och så får vi ta tillbaka det. Eller?
Det är klart att han kommer se ut som världens bästa fotbollsspelare i stunder och i matcher och i perioder. Det råder ingen tvekan om. Han är helt sensationellt bra. Men han är lite upp och ner. Och han har som sagt tappat lite utav sitt frånskjut, framförallt tidigare så var han ju alltid sådär överraskande kvick, att han kunde trampa ifrån en spelare också, vilket man aldrig förväntade sig. Plötsligt så hade han gjort det med, det gör han ju sällan nu för tiden faktiskt, sen så den där passningsfoten han har och blicken för spelet och allt det där, den fina tekniken han har, den är ju fortfarande intakt, men det är klart att Manchester City behöver bygga för ett lag utan Kevin De Bruyne i framtiden.
Om Phil Foden hade fått till sitt skott, hade det varit det snyggaste målet någonsin i Premier League? Alltså den där klackmottagningen han gör, när han gör någon sorts piruett mitt i och tar, det går ju inte att göra det där.
Han har så mycket boll i sig.
Det där från en annan planet, hela den aktionen. Sen att det inte blir mål, det är det som gör att det bara blir en liksom highlight som dyker upp i giffar.
Det är ett ganska bra försvarsspel som hindrar honom.
Det är ju det, det är väldigt bra försvarsspel. Man ska säga något om Burnley också där. På tal om att City överraskade med 11, så måste man ju säga att Burnley gjorde det också. Ingen Josh Brownhill från start.
Det har jag all respekt för. Jag tycker att Brownhill är överskattad.
Som sagt, Englands Championship Iniesta var han förra säsongen. Brun Larsen också. Så här, som, det var mycket så här, superung 11 till att börja med. Det var så här, snittålder på 23. Och många nya namn man inte hade koll på. Det är ju inte mot City man ska bedöma hur det här kommer gå framöver. Det är ju andra matcher som kommer såklart, och det blir viktigt att få för Burnley att komma igång. De har ett väldigt jobbigt spelschema i början också, ska sägas. Men nej, det fanns inte så mycket för dem att göra i den här matchen förutom där de gjorde, kan man väl säga.
Jag tyckte faktiskt att när Burnley väl fick möjligheter,
alltså, och pressen
fick
bollen, såg väldigt bra ut. Ja. Alltså den här höga pressen satt, jag tyckte jag satt väldigt fint, och City hade problem där en stund.
Absolut. Jag menar, City var tvungna att plocka fram sitt bästa spel för att vinna. Sen vinner man den här matchen med 3-0, och det är ju inget snack vilket lag som är det bästa laget här. Och det vet vi ju. City gör så här med alla lag i ligan. Men Burnley kan ju ändå känna att man gjorde någonting i den här matchen. Man skapade en del målchanser. Man vann en del dueller. Som sagt, försvarsspelet såg också ganska fint ut stundtals. Synd att det inte blev några minuter för Hjalmar Ekdal. Får väl se vad han har för roll i den här truppen den här säsongen.
Ja, det är ju intressant om det här är tänkt att vara någon sorts elva som Kompany kör vidare på, eller om det här bara var att
han satt ju en del på bänken även i slutet på Championship förra. Ja.
Och dessutom var ju det här en trebackslinje då, så att jag vet inte, det kan ju vara så att han måste också komma ihåg, vem är, var Kompany gått under en stor del av sin karriär? Pep Guardiola
ja,
i City.
Ja, absolut. Nej,
men, såklart att det finns guardioliska tendenser på Kompany också. Vi kommer nog få se många underliga laguttagningar från honom med. Det är många som följer i Pepperoulettens fotspår, så att säga.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vidare till Bournemouth som tog emot West Ham. Vi har sett fram emot, eller jag har sett fram emot det här Bournemouth-laget under Iraola. Inte riktigt vetat vilken spelstil han skulle föredra.
Vad känner du efter att ha sett Iraola-Bournemouth första gången då?
Jag tyckte att det... Så det blev ju tydligt, West Ham gör 1-0. Det tycker är en ganska jämn match fram till dess. Jättefint mål av Jared Bowen. Han är bra alltså. Jag är så förtjust i Bowen. Sen att han har haft lite skadeproblem och att han kanske gör lite för få mål ändå trots allt. Men det här målet var jättefint. Men på slutet, när Dominic Solanke gör 1-1, så känns det inte på något sätt orättvist. Och det är ju Bournemouth som jagar segermålet. Det är ju inget snack att det är de som går för. Mm. Och West Ham har inte jättemycket att sätta emot på slutet. Det blir 1-1. Och jag tror i slutändan faktiskt att West Ham är mer nöjda än Bournemouth med det resultatet.
Ja, och det är väl en så här, ändå rimlig okej start för båda de här lagen. Att spela 1-1. Du har inte förlorat premiären. Bara där så har du ju någonting. Absolut, såklart att en vinst är ett drömscenario, en premiär. Men för Bournemouths del, jag är jättespänd också på det här laget. Men nu är det ju ganska många nyförvärv som inte har kommit in i den heller. Dango Atara helt utanför truppen med en skada. Traoré spelade inte ens överhuvudtaget. Klöivert med sent in och Per. Till exempel, och jag tror inte att de är färdiga med sin sommarshopping än. Men till exempel Max Aarons rakt in i startelvan, ett intressant försvar där med Sabarni, Senesi i mittlåset, ganska fint. Och sen Kerkers också, som har värvat från värvat in till vänsterbacken där. Så att det är ett ungt, spännande, intressant lag. Och jag tror att Bournemouth kommer att vara en positiv överraskning den här säsongen. Sen tog vart det inte kanske den där otroliga premiären för Iraolas gäng. Men,
nej, alltså det jag kanske hade förväntat mig lite mer av Bournemouth är ännu lite mer offensivt, liksom offensiv intensitet är väl det jag har fått lära mig av Iraola under den här sommaren. Jag har inte någon koll på honom från Spanien så som du har, men det är väl att han är en extremt offensiv tränare som jag
Han är inte dumdistrigt offensiv, viktigt att poängtera. Det är ju liksom en smart tränare, det är en slipad tränare. Det är en tränare som bara har tränat underdog, ska vi också komma ihåg. Det är inte som att Rayo gick ut och bara... Det är inte som Edouard Coudet-fotboll där du bara liksom skickar upp allt och bara hoppas på det bästa. Det är inte sånt, utan han har en tanke med allting han gör. Det är ändå organiserat på så vis, och han får ut mycket av små medel. Det är väl det man kan säga.
Och sen är det som är roligt med Bournemouth också, det är att Philip Billing är där, och han är så avig på något sätt. Han ser inte ut som att han är en fotbollsspelare på den här nivån, men han lyckas med så mycket grejer. Han är så svår att möta, alltså han vinner dueller, han är i båda boxarna, alltså han är defensivt jätteviktig på fasta situationer, men även i övrigt, alltså defensivt, han krigar och springer, och sen är han ju ett hot offensivt. Alltså det jag tycker om att se Philip Billing spela fotboll, för att det är på något sätt, han borde inte lyckas med så mycket grejer som han gör.
Någon man var glad att se var ju Brooks här också, ja, som startar, och jag tror att han kommer få en ganska viktig, gjorde ganska flera mål under försäsongen också. Kanske kan bli vad Issi Palason var för Iraola i Rayo. Kanske kan bli Brooks i Bournemouth. Det hade varit väldigt fint för Brooks i sånt fall.
Ja, men Brooks har ju lite den här spetskvaliteten i fötterna kanske som som i övrigt saknas.
Som Issy Palasson har, tänkte du, va?
Ja, som Issy Palasson. Exakt så tänkte jag.
Gjorde mål ganska... i premiären för övrigt också för det här, ju.
Ja, du ser. Och sen Dominic Solanke i målprotokollet, precis som Bournemouth behöver att han ska vara.
Ah.
Var bra under förra säsongen, men man har ju ännu större förhoppningar såklart efter den där monstersäsongen han gjorde i Championship innan dess, när han gjorde nästan 30 mål. Han hamnade lite i skuggan bara för att Mitrovic gjorde typ 2000 mål.
Ja,
Men
Solanke har ju också assist, det är där. Han gör ju mycket poäng, han är liksom nyttig på många olika sätt. Så att det blir intressant att se vad han får för slut.
Man vill ju att en sån tränare som Iraola ska få ut mycket av en spelare som Dominic Solanke. För han har ju lite de där, han är stor, han är stark, han är snabb, han går i djupet, han är bra i boxen, han är fin på huvudet. Alltså, han är väldigt komplett forward på det sättet. Sen ett fint inhopp av Antoine Semenyo, som ju den som ligger bakom. Nu är det visserligen ingen tänkt framspelning, utan det är ett misslyckat skott. Men han visar också att han har den där tekniska kvaliteten. Det märktes att det kom in mer kreativitet. Och sen han kom in i den här matchen, så tycker jag att West Ham får faktiskt mest koncentrera sig på att försvara.
West Ham behöver en striker, så mycket kan vi komma överens om. Jag tycker väl inte att Antonio, hur mycket man gillar Antonio och Ings, riktigt håller för West Hams ambitioner. Men de är ju ute efter den också, sen får jag se vad det landar i slutändan.
Nu ska de ha in Ward-Prowse, det är ingen striker. Men å andra sidan, för ett lag som West Ham, alltså just det, så här, David Moyes, du får ju in kanske världens bästa tillslag på liggande boll. Det kan resultera i ganska många poäng för ett lag som West Ham. Du har jätteduktiga huvudspelare i Soucek, i Antonio.
Ska vi sadla om där till en treback på något sätt också, om Harry Maguire ska in sen då? Så får vi se hur det
är. Det är också ett offensivt hot på fasta situationer.
Verkligen, verkligen. Men det är väl ett tag kvar tills den kan bli aktuell, vad det verkar just nu. Och så är det ju Paquetá-situationen som såklart ligger där. Och,
ja, han spelar ju hela den här matchen. Och
han byttes ut sent om sidor där i.
Ja, precis i slutet, va?
Ja.
Han har ju en kvalitet. Och en höjd i sig som ingen annan spelare i det här West Ham har, kanske, ja, men med tillsammans med Jared Bowen kanske, men Paquetá är liksom ännu ett, sen får han ju inte ut det i det här laget, i den här miljön. Han får ju ägna sig åt mycket mer försvarsspel än vad han egentligen skulle önska, tror jag.
Ja, och som sagt, det finns en anledning till att han är värderad till över en miljard.
Ja, och att Manchester City
vill är redo att lägga över en miljard på honom. Ja, vi får se vad det där landar i. Jag tror att de kommer få honom till slut, ja.
West Ham höll på att åka ur förra säsongen. Säljer två av de spelarna för en miljard styck.
Välkommen till Premier League-marknaden där utbud och efterfrågan, jag vet inte vad man ska kalla det. Utbud och efterfrågan är väl det som möjligt kan se då priset i alla fall. Det är känslan.
Det är väl en fin segue då till Brighton-Luton. Brighton som fortsätter sälja spelare för rekordsummor. Nu ska ju Chelsea eventuellt då, låna ut Kukureya till Newcastle. En värvning de gjorde förra sommaren för extremt mycket pengar.
Han kommer ju vara kanon där. Jag gillar ju Marco Correa, jag gör ju det.
Men det var Brighton som i början kanske hade lite svårt att bryta igenom. Kauro Mitoma fortsatte dribbla. Alltså, det var en dribbling han gjorde där som var helt magisk. En tvåfotare som var så snabb. Alltså, han har så kvicka fötter ibland, mitt om att det är svårt att hänga med. Alltså. Sen inga poäng för honom, vilket... en assist fick han. Han kunde ha fått lite mer poäng, tycker jag, som har honom i fantasy.
Andra satt och var glada att se Joao Pedro kliva fram för att ta straff, tror jag. Inte jag, men jag tror andra som spelar fantasy var.
Ja. Men i slutändan, det var lite ställningskrig i första. Luton krigade på bra, bjöd inte på speciellt mycket ytor. I andra så orkade de inte stå upp. Det vart liksom att Brighton bestämdes för, hörni, vi är bättre än de här. Om vi bara gör det vi ska, så kommer vi vinna den här matchen ganska enkelt. Och det gjorde man ju.
Ja, det rinner ifrån där i slutet också. Såklart, med lite yngre spel som kommer in och gör mål. Ska jag helt ärligt här, alltså, helt ärligt säga att Simon Adingra, det var ett nytt namn för mig i alla fall, men nu har han gjort mål också. Givetvis en kille, och det här är väl någon som jag måste prata om i den här podden nu, Dennis Undav inte finns. För han gjorde ju ändå 11 mål i Union Saint-Gilloa förra säsongen. Den Adingra som har kommit in då, nya anfallare. Betydligt många färre än vad Dennis Undav gjorde i Union Saint-Gilloa, det ska sägas. Men såklart, nu har han öppnat målkontot redan här. Så han ska väl också in i den här ekvationen på någon vänster då. Ferguson kom in också och fick göra mål. Säkert skönt för honom. Många ögon på honom efter all hype som varit kring den supertalangen.
James Milner från start.
Högerback. Gjorde sitt jobb. Fan Häcke rakt in i en start eller i mitten. Det är helt sjukt att Danny Welbeck ändå startar här. Alltså, med tanke på allt material som finns så att säga. Men ja, Brighton återigen, det är lite samma som med Newcastle där, att det blir intressant att se hur det kommer gå när de måste börja rotera för att de ska spela i Europa. Det har de aldrig gjort förut, och det blir något helt nytt för dem. Men att Mittoma såg ut
som en duktig tränare som kommer få ut mycket av den truppen som finns, tror jag.
Jaja. Utan tvekan. Men att Mittoma såg ut som man gjorde förra säsongen, att Pervis Estupinian såg ut som man gjorde förra säsongen, att Solly March är mål. Ja, det är ändå ett ganska bra Brighton den här säsongen också.
Ja, det tror jag också.
Men några nya namn att lära känna.
Ja, och de kommer funka hur bra som helst. Och så kommer det dyka upp en ny defensiv mittfältare där någon gång som du vill snacka om att de ska kliva in på Tyler Adams nu då. Det kan man också ifrågasätta lite hur Chelsea hanterade Tyler Adams-situationen. Kommer överens med Leeds, han är där på läkarundersökning, ska skriva på kontraktet, och då plötsligt så kommer Chelsea på, nej, vet du vad, vi måste nog lägga de här pengarna på. Så det var bara tillbaks till Leeds, och nu ryktas det om att Brighton ska ha in honom som ersättare då till Caicedo när han försvinner.
Jag gissar på att de kommer försöka värva Simon Adingra om ett halvår istället.
Everton Fulham. Everton hade inte sin bästa säsong förra säsongen. Allt tyder väl på att det kommer bli en säsong ungefär i samma. Och det som vi har varit inne på, ni som har lyssnat på våra införavsnitt, är att man måste göra Goodison Park till ett ställe dit man inte kommer och hämtar 3 poäng hur som helst. Mm. Fulham, som vi har inte sådär jättehöga förhoppningar på kanske den här säsongen, åker dit. Inte så att de hämtar det rätt upp och ner, men de tar med sig 3 poäng från Goodison Park. Det här var det sämsta möjliga som kunde hända Everton, för nu börjar det liksom skruva på sig på läktarna, nu börjar det ifrågasättas, nu börjar det pekas fingrar. Det måste värvas, det måste hända någonting. Man har den här eventuella överträdelsen, man ska upp i sporträtten då i oktober. Man hade behövt ha minst ett kryss med sig härifrån och visa att vi kan göra någonting den här säsongen. Det här var en tung förlust, skulle jag vilja hävda.
Framförallt när de förtjänar mer. Ja, alltså, spelmässigt så, nu såg inte jag matchen själv, men som man har förstått det så var Everton värda mer än vad de fick ut i den här matchen.
Ja, de skapar målchanser, men det finns ingen som kan göra mål.
Ja, Neil Mopay från start.
Han kan inte göra mål.
Och Danjuma som kommer in sent där. Och det säger väl också en del att de bara gör 2 byten trots att de förlorar 0-1, att fanns inte så mycket att laborera med på bänken heller för att försöka ändra den här matchbilden till deras fördel.
Men det är det här. Alltså, vad är det? Det är några minuter in i den här matchen så är de är alltså 3-1 i en omställning. Doucouré kommer igenom i mitten. Han får löpa helt fritt. Leno gör en superräddning. Mm. Och det är liksom så det blir.
Leno var ju strålande i den här matchen också och räddar i princip allt. Det är alltså 19-9 i skott i Everton, 9-2 i skott på mål. Absolut, de har bara 40% bollinnehav, men de skapar ju saker från när de väl gör någonting, och då måste man ju få utdelning på det här också. Och jag håller med dig om att det här var inte någon start som Everton nog vill ha på säsongen, att trots att de skapar så mycket, för det kommer inte de göra i varje match, det ska vi konstatera, att de inte får med sig någonting alls.
Nej, när jag tittar på highlightsen samtidigt som vi pratar och konstaterar att Nîmes Mopé lyckades bränna två stycken helt öppna frilägen inom loppet av några minuter där i första halvlek. Det är som att det vilar en förbannelse över honom. Han kan inte få in bollen i mål helt enkelt. Han tar sig till de här lägena. Och som det blir då, Cordova Reed sätter den där bollen. Alltså man gör inte sätter inte sina målchanser man har i första. Istället så trillar det in ett i andra. Jag tyckte Jimenez faktiskt såg
nyttig ut.
Ja, men han har ju ett jättefint avslut där som går i stolpen. Det såg riktigt vasst ut. Mm. Sen så har jag bara sett den här matchen i klumpar, i perioder.
Ja, det blir intressant nu. Nu verkar det som att Al-Hilal funderar på att börja jaga Mitrovic igen. Det är ju också en situation. Nu kommer ju Mitrovic in här i den här matchen och han vill inte göra så mycket utöver det. Men det blir också intressant att följa. Jag tror ju inte kanske Raul Jiménez kommer hålla på sikt för Fulham. Om man inte får en renaissance och börjar se ut som man gjorde en gång under tiden i Wolves igen. Men jag har svårt att se det scenariot.
Nej, alltså så som man såg ut före huvudskadan i Wolves.
Jag menar det.
Då var han ju en fantastisk anfallare. Ja. Då var det ju en anfallare vi pratade om bland de bästa i ligan. Har ju varit väldigt, väldigt långt ifrån. Då ska vi se.
Vi ska väl till Bramall Lane, va?
Ja. Sheffield United, Crystal Palace, 0-1 Palace som tittar på statistiken alltså hade 24 skott i den här matchen. det var inte ett speciellt defensivt Palace.
Jag har ju sagt det, ja. Det här kommer vara liksom skojroj istället. Att ja. det här är en Roy Hodgson på ålderns höst som känner att nej, men nu ska jag ha lite roligt. Alltså att allt är en bonus. Och då när han ser den här ungdomliga entusiasmen med spelare som Esse och så vidare, ungdomlig entusiasm, Jordan Ayew från start är väl kanske inte liksom talande för dig i och för sig, men ändå att men låt dem spela då, låt grabbarna spela. Det är lite den känslan jag har över Roy här nu, eller den magkänslan jag har fått. Och jag vet inte om en 1-0 seger borta mot nykomlingen Sheffield United är precis det som är liksom champagnefotboll personifierat direkt, men det är en seger, de vinner premiären och det ger ju arbetsrum inte annat. Ett byte gör han, Roy. I 90 plus 2 byter han ut Marco Ehi. Annars så satt resten och bara tittade på när startelvan spelade.
Ja, fantastiskt också. Vem är det i Sheffield som knuffar till Hodgson? Och han lackar ur. Jag kommer inte ihåg vem det var.
Nej, dessvärre inte jag heller exakt vem det var, men det var otroligt roligt i alla fall.
Ja, alltså reaktionen från Roy Hodgson är ju magisk.
Benny Traoré från start säger väl en del om också hur den här sommaren har gått till i Sheffield United.
Säger en del om Sheffield United, om man ska vara riktigt.
Ja, och inget ont om Benny Traoré, han var fantastisk i Allsvenskan och så vidare, men såklart att bara gå rakt in från start i sin Premier League, första Premier League-match från Allsvenskan. Jag är skeptisk till The Blades chanser. De behöver värva mer än vad de har gjort. Det är en sak som är säkert.
Ja, men det var Benny Traoré och William Osula som också är en talang som har kommit upp från dansk. Gjorde sin första match för A-laget här i
egenfostrad herre som då alltså aldrig har startat för Sheffield United ens i Championship eller någonting innan detta.
Nej.
Rakt in. Ja. Och det säger också en hel del om hur mycket Sheffield United har gjort. Nu har de också jättemycket skador, så kommer jag ihåg det också, att det är en hel del spelare som de har på skadelistan. Ryan Brewster och sådana, om inte annat.
Brewster som man trodde på en del en gång i tiden.
En del, du tokhyllade ju honom. Alltså det är därför jag inte kan ta det seriöst när du hyllar Ben Doak så mycket. Jag tänker att det är väl en ny Ryan Brewster, max.
Nej, Ben Doak är något annat. Ben Doak är något annat. Bendok är ljuset och sanningen. Nu ska vi se. Vi ska kasta in lite frågor. Och vi kan börja med den här frågan. Det är många som ställer den. Oskar Ekberg. Vem behöver Caicedo mest? Chelsea eller Liverpool?
Liverpool.
Jag tror nog det faktiskt är Liverpool. Om man ska vara riktigt ärlig. Båda lagen behöver en defensiv mittfältare och Caicedo är den bästa tillgängliga. Så att det är väl 50-50. Men så här, Liverpool blir en en utmanare med Caicedo. Det tror jag inte Chelsea är. De har för mycket annat att spela ihop. Det är ett för nykomponerat lag. Det är, ja. Alltså, Liverpool har delar på plats på ett sätt som Chelsea inte har. Men det finns ett stort, stort hål precis just där. Sen så behöver vi inte fundera på det eftersom det kommer bli Chelsea.
Ja, men alltså, det kanske kommer en vändning till. Vem vet, det har ju inte... Det har, inte liksom, det har inte varit en liksom spikrak väg till Chelsea än och gått direkt.
Nej, så. Inte direkt. Oscar undrar, hur många mål gör Isak i år, tror ni?
Jag tror att han kommer göra fler än Zlatan gjorde under sin säsong i United när han var som bäst. Och det var väl 17-18. Mm. Jag tror att det kommer bli ganska många mål för Isak. Tänk nu att förra säsongen hade han ju med skadebekymren också ett tag. Kom inte riktigt igång, lite in och ut och startade 11 stundtals. Nu man får en hel säsong ordentligt att spela, då tror jag att det kan bli ganska mycket mål. Så mitt tips, om jag får tippa, är att han hamnar på runt 18-19 kanske.
Mm. Är Zlatans 17 mål eller vad det blir? Är det mesta som någon har gjort i Premier League som svensk?
Det måste det väl vara, va? Jag har svårt att se...
Elmander hade ingen säsong då han stack iväg på det sättet, va?
Inte på den nivån så mycket väl.
Han hade ju någon säsong han gjorde rätt mycket, men inte så många. Det kanske blev 10-12 som mest, va?
Ja, alltså inte så många på en säsong gjorde han ju absolut. Nej. Inte. Alltså han gjorde 10 som mest på en säsong, Elmander.
Ja, jag menar det.
Jag tänker på Albeck, nej. Han gjorde aldrig så många heller.
Nej.
Ljungberg, om han hade en riktigt offensivt vass säsong, gjorde inte heller så många.
Nej, han hade inte riktigt den rollen ju. Han gjorde väl också typ sådär en 8-9 kanske någon...
Om du räknar in det Scottish Premier League så har du givetvis Henke Larssons Celtic-målskörd, men det ska vi inte göra i det här sammanhanget.
Då är han ju uppe där. Vad gjorde han? 42 mål en säsong. helt sjukt. Nej, jag tror också att Alexander Isak har möjlighet. Jag tror att han faktiskt skulle kunna göra 20 mål den här säsongen.
Ja, det tror jag också.
Om Newcastle fortsätter att leverera, alltså det där mittfältet med Tonali, Bruno Guimaraes, det har ju potential att skapa en del åt en sån spelare som Alexander Isak.
Ja, onekligen, och de kommer som sagt se bättre ut i år om han får spela i sin centrala roll. Hans, såklart att hans poängproduktion blev lidande av att han flyttades ut på kanten med Callum Wilson centralt. Nu tror jag att han kommer att spela centralt, och det kommer ju hjälpa honom att göra fler mål. Sen ska vi inte kanske sträcka oss så långt så kommer göra fler än Erling Braut Haaland eller något sånt där. Så långt ska vi kanske inte gå, men jag tror att han kommer att göra väldigt mycket mål den säsongen, det tror jag.
Lars Andersson säger, vilka ligger sämst till i år? Wolves eller Everton? Och är det så säkert som alla experter säger att Luton och Sheffield United åker ur den här säsongen? Alltså, sett till trupp så är Luton och Sheffield United ganska långt efter de andra. Sen behöver inte det betyda att man inte får ihop tillräckligt mycket poäng för att rädda ett nytt kontrakt. Det har vi sett förut lag lyckas med.
Vi har suttit i kör och tippat ut Brentford när de skulle upp också. Vi har suttit i kör och tippat ut andra lag när de gick upp, och man känner att det här kommer aldrig någonsin gå. Bournemouth förra säsongen till exempel.
Bournemouth förra säsongen är ett bra exempel.
Bra exempel på det. Så att såklart att saker kan hända. Sheffield United har ju varit där uppe förr. De har en grund och en stabilitet. Och om de får in lite rätt värvningar och sånt där, såklart att de kan få ihop en trupp som skulle kunna gneta sig till ett nytt kontrakt. Såklart att Luton, bollen är rund. Såklart att de teoretiskt sett skulle kunna förlänga sin Premier League-vistelse med ett år till. Inte mer än det, men ett år till. Men på pappret här och nu... Så Luton är väl de jag är mest övertygad om kommer ryka. Att det finns väl inte på kartan att det här gänget ska kunna lösa det. Sheffield United ganska nära tvåa dock, sett till vad de har för material på plats just nu. Sen på grundfrågan, Everton eller Wolves. Vi ska väl se vad Wolves hittar på mot United ikväll och vad Gary O'Neill kan hitta på. Jag är ju väldigt skeptisk till Gary O'Neill som tränare i det här läget. Väldigt skeptisk, även om jag var väldigt positiv till det han gjorde med Bournemouth förra säsongen. Så att jag skulle säga att Wolves sitter väl knepigt till, men också att säga, jag tycker att Wolves material de har är extremt mycket bättre än det material som Everton har. Men det kan man argumentera åt både ena och andra hållet, men jag tycker att Wolves material är klart bättre än vad det är. Adama Traoré till Fulham kanske vi ska nämna, det kan vi nämna imorgon.
Det kan vi nämna imorgon, det ser du på det imorgon. vi kan ju svara på det här. Det här är väl också lite Sille-relaterat såklart. Reptilfanatiken undrar, hur fungerar det med utköpsklausuler i andra delar av Europa, även mindre ligor och andra delar av världen? Vad bestämmer värdet på summan på dem? I Spanien är det väl mer eller mindre obligatoriskt med utköpsklausuler och där är vissa skyhöga. Ja, i Spanien så måste du ha en utköpsklausul.
Det har inte alla kontrakt i England.
Det har inte alla, absolut inte. Det finns, men i Spanien står det i, alltså, där är det lagligt tvunget att finnas en utköpsklausul. Så då sätter man en jättehög för att den ska tas ur spel egentligen. Det var det som hände med Neymar. Man tyckte att man hade satt en så hög utköpsklausul att den kommer ingen betala. Så kom PSG och sa att vi betalar den. Och då kunde inte Barcelona göra någonting fast man inte alls var intresserad av att sälja Neymar.
Sen har vi också lärt oss att det finns något som heter privata utköpsklausuler i Spanien under den här sommaren med Ousmane Dembélé. Men det är en helt annan diskussion för ett annat forum.
Ja, och det är väl egentligen bara Spanien som har de obligatoriska utköpsklausulerna, vad jag vet. Sen finns det ju många som förhandlar sig till utköpsklausuler. Det är ganska vanligt för de här, alltså i lag som Leipzig och Dortmund som kanske inte betalar de största övergångssummorna, kan betala ganska bra lön, men en lever ganska mycket på att vara ett mellansteg för många spelare. Det är inte för alla spelare, men för Leipzig att värva, eller för Dortmund när de värvade Erling Braut Haaland till exempel, när det fanns ett sånt stort intresse för Haaland själv, var ett rimligt steg att ta, men det fanns desperata klubbar som ville betala massa pengar för en striker. Så för att inte låsa sig då i Dortmund, säger, men kan Dortmund säga, men vi betalar det. Här får du en bra lön, du får en given startplats och du får en utköpsklausul som inte är omöjlig för någon att lösa om en säsong eller två. Ja. Vi har sett Red Bull-koncernen jobba mycket med det. Vi såg nu Dominic Szoboszlai till exempel, som Liverpool värvade. Även Brighton har jobbat med utköpsklausuler för att kunna förlänga med spelare man normalt sett inte hade kanske kunnat skriva långa kontrakt.
De är nog glada att de inte satte en på Caicedo.
Ja, det är de.
Längt med honom. För det var inte den det som Chelsea betalade nu. Sen ska vi komma ihåg också att när man undrar, men varför sitter folk och förhandlar när en spelare har en klausul och betalar mer än en klausul? Och det har ju att göra med att klausulen ska ju oftast då betalas bara straight up.
Ja.
Och det är det som är skillnaden. Och de flesta av de här stora summorna betalas inte straight up.
Nej. Så är det. Så att Spanien som sagt, där finns alltid utköpsklausuler och de är sällan, jag vet inte om Portugal har samma, en liknande grej. Jag tror att det är liknande i Portugal. Men för många är det en förhandlingsfråga för klubbar i typ Brightons eller Dortmunds läge. Ja, hörrni, det var faktiskt allt vi hann den här måndagen. Vi är igång med Premier League-podden, vi är igång med Premier League-säsongen. Det känns härligt trots allt. 37 omgångar kvar att spela. Vi ser fram emot varenda en. Ikväll ska den första rundas av med Manchester United mot Wolverhampton. Ge mig ett slutresultat där då.
United Wolves. Mm. 2-0 United säger jag väl då.
2-0 United. Ja, men det känns rimligt. 3-1 säger jag. 3-1. Det är ett kul resultat. Man vill att det ska hända något.
Ett kul resultat.
Ja, men jag tänker så här, att det står 2-0 till Manchester United. Det trillar in en boll för Wolves. Det blir lite spännande. United gör ett till på slutet. Det är roligare än att det bara är 2-0. Och så är det 2-0 med 10 minuter kvar. Och sen så känner Wolves att vi kan inte hämta in där. Och sen blir det sidredsrullande.
Det är inte arketypen av ett roligt resultat. Typ så här 2-2 eller 3-2. Det känns så här, det måste ha varit en rolig match.
Absolut. Jag tror Wolves har inte så mycket att hämta här. Alltså jag tror att de kommer bli ganska överkörda. Spelmässigt. Sen är det frågan, sen vet jag inte hur mycket mål Manchester United gör. Det är Rashford som ska göra det.
Fernandes tror jag vi ska räkna med att han kommer att göra lite fler poäng i den här säsongen, i min känsla i alla fall.
Hörrni, vi hörs i alla fall om en vecka igen. Glöm inte Silverpodden tisdag och torsdag den här veckan. Vi hörs som sagt snart igen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.